Ja, hej på er. Såväl Gunilla här som lyssnarna. Vi är på Pita i parken. Parken, ja, det är nog Svandamsparken det som åsyftas eftersom den ligger alldeles här intill. Mm. Här verkar de ha en spännande meny.
Medan du läser den ska jag bara berätta för lyssnarna att det här är en podcast från Expressen Kultur.
Ja, minsann.
Och den görs av dramatikern, författaren och teaterchefen Martina Montelius, som även skriver på Expressen Kultur. Och mig, som heter Gunilla Brådres, som är redaktör och kritiker på Expressen Kultur.
Just precis.
Ja, men det kan vara bra för nytillkomna lyssnare att veta det.
Ja, det kan det verkligen vara. Och ni som är nytillkomna lyssnare, ni hälsas naturligtvis hjärtligt välkomna till denna podd. I det här avsnittet gör vi ju precis som vi alltid gör. Nästan alltid när det inte är undantag.
Ja.
Nämligen, vi äter någon mat.
Och då är frågan om vad vi ska ta idag. Anna? Man kan antingen äta åsen eller parken.
Ja.
Och vad ska du ta?
Jag kommer nog att välja... jag kommer nog att välja åsen.
Och det innebär...
Det innebär krispsallad, tomat, paprika, syltad rödkål och feta ostkräm, inklusive dryck och pommes.
Underbart. Då tar du den med kyckling eller kalv eller veganmaterial.
Jag tror jag väljer kyckling, ja.
Och sen får lyssnarna gissa vad jag tänker ta.
Ni som har varit med oss en tid, ni vet att Gunni är vegan. Ja.
6/7 vegan.
6/7 vegan menar jag.
Jag är även en, vad heter det, vinhagga. Så jag tänker att dricka lite vin till det här.
Vi är två riktiga jävlar alltså.
Ja. Men då så, då tar vi och beställer. Men jag vet inte vad vi ska börja med.
Men gå nu, nu går vi pang på rödbetan. Okay. Det här har ju faktiskt ändå... vi sett fram emot, eller?
Ja, men det har vi. Det har vi. Vi har ett så kallat momentum nu. Ska vi göra en liten recap?
Varsågod.
Jo, det som har hänt här nu i... ja, det är augusti och lite grann i början på september. Var att den första veckan läste du och jag Åsa Linderborgs nya bok, Året med 13 månader. Och nu kommer maten.
Vi läste Åsa Linderborgs bok.
Ja.
Med behållning.
Det gjorde vi. Mm. Och den 7 augusti så släpptes avsnitt 187. Där vi gick igenom Åsa Linderborgs bok. Mm. På ett underhållande sätt. Trodde vi.
Mm. Och nu när du säger på ett underhållande sätt, trodde vi, då hör jag bara, då hör jag hur Pigge Eklund tänker kaching, för att vi tror att vi är underhållande.
Ja.
Och där sa jag inte för att vara skolsnobbar.
Men nu ska vi inte gå händelserna i förväg. Det är fortfarande bara den 7 augusti. Det är fortfarande det som har hänt är att vi har suttit och druckit vin och bläddrat i en bok och hittat lite kuriosa skulle man kunna säga. Mm. Har vi gjort.
Vi har associerat fritt.
Ja, men kolla här.
Vi har inte varit... egentligen Lundströms bokradio. Vi har inte heller varit Babel. Vi har absolut inte varit ett seminarium i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet, Sorbonne eller Princeton under ledning av George Carol Oates. Nej. Nej. Utan vi har snarare samspråkat. Alltså det är det vi kommer också återkomma till. Poddformen.
Ja.
Det är lite snäppet över kivlyssning på tunnelbanan. Kan man ju faktiskt... ibland föreställa sig.
Mm.
Alltså det vill säga om alla och alla människor som pratar på tunnelbanan försöker faktiskt ha verkshöjd, tror jag. Eller nästan alla. För de vet att de är avlyssnade. Så lite är man på en scen.
Ja.
Alltid när man pratar utanför sitt eget hem.
Just det. Just det. Ja. Det här var ju alltså inte det definitiva omdömet om en bok som vi i och för sig flera gånger under det här samtalet berättade, eller talade om i uppskattande termer.
Ja, men det var inte heller en recension.
Nej, det var inte heller det. Men, ja, hur som helst. Sedan så hände det den 22 augusti att en annan podcast som heter Norsken, Svensken och Dansken släpptes på Sveriges Radio. Mm. Även dansk radio och norsk radio, misstänker jag. Det är tre personer. Det är norska Hilde Sandvik och hennes ständiga samtalspartners är svenska Åsa Lindeborg och danska Hassan Preisler, eller Preisler. Mm. Mm. Och då berättade Åsa Lindeborg om våran podcast.
Ja, jag ska först bara säga då att jag är uppvuxen med min pappa och uppfattades som väldigt konstig som barn, så uppfattades jag bland andra flickor, inkluderade inte mig, så att jag var liksom, hade inte så många kvinnliga vänner eller tjejkompisar, vilket man nu gör sig lustig över.
Okej. Idag ska vi prata om Åsa Lindeborgs nya bok Året med 13 månader. Jag tycker ändå det som är intressant med den här boken då. Mm. Det är ju raden med män som hon lutar sig mot. Det börjar med mannen som jobbade tillsammans med hennes pappa Leffe på Metallverken. Mm. Som säger, stå på dig Åsa. Det är norrmannen som uppvaktar henne genomgående.
Ett glas efterpå.
Ett glas efterpå. Mm. Det är Kjartan Flögstad. Mm. Leo Lagerkrans. Mm. Det är Jan Helin. Det är Göran Greider. Och sen är det Lena Andersson som i princip är en man, kan vi säga. Nej, men
Gunilla. Men på en del sätt.
På en del sätt är hon det.
Ja.
Ja. Ja. Mm.
Och det är alltså då i Expressens podd Lunch med Montelius som de säger så här. Och det är helt ofattbart för mig att två stycken feminister år 2020 kan säga att Lena Andersson inte är en riktig kvinna. De säger att hon är ju i princip en man.
Lena Andersson är en svensk författare som också är stor i Danmark och Norge.
Ja, precis. Och hon är liberal och jag är socialist och vi har inte gillat varandra alls tidigare och nu är vi liksom oerhört nära vänner, vi har blivit det med anledning av striden om bokmässan. Och vad man alltid brukar hålla då emot Lena Andersson, det är att hon har fel frisyr, hon har fel kläder, hon har fel skor, hon har fel portfölj, hon beter sig helt enkelt inte så kvinnligt, så som tydligen feminister tycker att man ska bete sig. Det är helt ofattbart, tycker jag, att man kan säga någonting sånt.
Åsa leker att vi har sagt någonting om att Lena Andersson har fel portfölj.
Ja. Ja.
Fast vi inte har det.
Nej. Och det intressanta är att Åsa Lindeborg väljer vad vi pratar om under lättsamma former i en munter ton. Det, av allt som har skrivits om hennes bok, väljer hon att bli så upprörd över att hon tycker att det är värt att spela upp det i svensk, norsk och dansk radio.
Ja.
Ja. Jag vet inte, vad är det frågan om, Martina? Jag håller på att bli tokig faktiskt. Hur kan det vara så...
Det svåra är att det fattas en pusselbit i det här.
Ja.
Den pusselbiten som fattas är grunden för den här vantolkningen. Mm. För när man vantolkar saker, det gör vi ju alla liksom. Mm. Men då gör man ju det av en anledning. Man gör det mot bakgrund av kanske sin bild av den som talar, sin bild av sig själv och av världen. Åsa Lindeborgs bild av oss, sig själv och världen har ju inte vi tillgång till. Men det måste vara något väldigt, alltså vi måste av misstag ha kommit åt någonting som inte riktigt har med oss själva att göra. I och med att reaktionen blir så stark så att Åsa till och med tycker sig höra saker som faktiskt de facto aldrig sägs.
Det vi syftar på är ju så att säga ett manligt tänkesätt. Men det har vi sagt så många gånger i den här podden nu, för vi börjar bli tjatig. Men i alla fall. Vi har rört vid någonting naturligtvis som är större än det vi förstod.
Mm.
Men du vill inte grotta ner mig i det. Utan jag vill istället påtala vad som händer i den här podden. Norsken, dansken och svensken. Mm.
Jag vet hur ord kan skada. Och för mig så har ju journalistik blivit en existentiell fråga nu. Alltså vad gör vi med människor? Vad har jag gjort och vad gör de mot andra? Och för stunden mot mig? Och hur ska jag kunna svara på det här? Det är klart att det finns mycket kritik att rikta mot mig. Det gör jag ju i den här boken också. Och du, Hilde, som har läst den, du ser att jag är ju nådelös mot mig själv.
Mm.
Bitvis. Men det är ju jättesvårt för mig att diskutera min person.
Mm.
Är det ju.
Hassan, denna boken ska ju också ut i Danmark och i Norge. Jag vet inte om du har rukket att läsa boken.
Jag har inte läst boken. Och därför kan jag inte uttala mig om själva boken.
Men känner du igen något av den typen respons?
Alltså jag känner dig ju för det här program, Åsa, och jag har gjort du har gjort ett intryck på mig. Alltså jag har en upplevelse av dig. Och det är ju en rätt stark upplevelse som innehåller ett bild av dig som ett mycket ordentligt och redligt, ärligt och trovärdigt människa. Jag kan ju ta fel. Du kan ju vara den vildaste psykopat som har förfört mig och Hilde och alla andra. Och det är ju klart, det är ju det man lejer med när man går in i det game hvor man prøver att miskreditera och diskvalificera andra människor. Det är ju vores upplevelse av om de är ett ordentligt, trovärdigt, redligt och ärligt människa eller en psykopat. Och det är en så vild mekanism. Alltså den är så brutal, ikke? Og jeg har selv deltaget i shaming og i den der, det der game, hvor vi prøver at gøre mennesker til psykopater, og jeg har også været offer for det. Og jeg er så ked af, at du skal udsættes for det her, Åsa. Du har min fulde sympati.
Ja, nu blir det här precis så som jag inte vill att jag sitter och tycker synd om mig själv. Men jag tycker att det är synd om det svenska samtalet. För att jag skrev ju den här boken bland annat med syfte att jag ville att vi skulle börja diskutera MeToo och MeToo-journalistik på ett annat sätt än vi har gjort hittills.
För det första vet jag inte om Åsa är helt nådelös mot sig själv i den här boken. Men det är en annan diskussion.
Tack så mycket.
Också huruvida man ska behöva diskutera sin person när man publicerar en dagbok.
Nej,
jag förstår, det där är krångliga diskussioner.
Ja.
Men oj, vad förälskad han är, den där dansken. Ja.
Nej, men det som fortsätter här efter är ju hur de beskriver att det här som vi pratade om tidigare, det kan jag klippa in här.
Ja.
Men då, sen är det intressant då hur det här samtalet slutar. Då får du höra hur det slutar också, Martina.
Men alltså, vi är nöjda att ha en liten allvarsprat här också.
Mm.
I ett ord så står det att du har utelatt väldigt mycket. Och det du har utelatt är skvalder, karaktärdrap. Och jag vet ju att jag på många av de sidorna står rätt vid sidan av det. Jag har varit med på många av dessa tingen och jag blir så nämnt, så då lurar jag på, begick du ett karaktärdrap i dagboksform som nu vi inte har fått tillgång på?
När du inte nämnde boken.
Nej. Men det var ju till stede många gånger.
Nej, men så är det ju. Alltså jag har, min vänkrets är mycket större än vad som framgår i den här boken. Det var min förläggare som sa, du kan inte ha med så många namn. Och sen så tänkte jag ett tag att till den norska utgåvan så skulle jag ju kunna ta med alla norska. Det är många norska vänner, med all respekt till det, som jag har uteslutit. Men
jag är nyskärig på något helt annat, Åsa. Skriver du fortfarande dagbok?
Absolut, Hassan, du är med den dagboken.
Ja, och så tänkte jag på, har du din dagbok vid sidan av dig nu?
Nej, jag är inte vid sidan av, då måste jag springa och hämta den. Men...
Nej, för så vill jag gärna ha att du läste något upp om mig.
Ja, då får jag bläddra lite.
Kunde du måske läsa något upp i, hvis du inte har något nu, så i nästa program så kunde du läsa.
Det ska jag göra.
Vad är det som händer? Vad är det?
Han vill att hon ska läsa upp i programmet vad hon har skrivit om honom i sitt dagbok. Fast det här är ju väldigt bra.
Ja, det är bra.
Alltså det är, ja, det är otroligt, ja, det är bra.
Ja, det är mycket men, bra.
Men,
ja.
Men till ett, nej, högt pris. Ja. För vad berättar det här inte? Alltså det berättar ju så mycket om den här mannen.
Ja.
Oj, oj, han är ju i princip beredd. Alltså, i det här ögonblicket, i var de nu satt någonstans, så skulle ju Åsa kunna be honom om vad som helst. Ja. Han skulle göra det.
Ja, men så är det ju. Så är det ju. Smuk som ett stjärnskud som tiden går. Smukare ser hon ut år efter år.
Okej.
Ska vi gå vidare? Nummer tre. Det som hände sen. Sen kom ju Liv och Karolins podd också. En varg söker sin podd, ja. Ja. Det har du lyssnat på.
Ja.
Ja.
Men då till exempel i den där podden upplever jag att de liksom eller att de på flera ställen då liksom att de istället för läsa det som så här, ja men det här är ett så här den här scenen som är blusarna, det är litteratur som handlar om att beskriva skriva väldigt ärligt om någonting liksom, så liksom förfasar de sig mycket över de här delarna då.
Hon hittar ju 11 Filippa K-blusar.
Ja.
Som är typ identiska.
Och ja, det här med
i sin garderob.
Men vad är kritiken då? Jag har inte hört den på den. Vad liksom, vad
då är kritiken att det är dåligt att köpa så många blusar från Filippa K.
Helt sjuk kritik.
Ja, precis. Och då känner jag just också att jag blir liksom rädd när jag hör sådana saker. För jag tänker liksom att...
Ja, verkligen.
Och jag tror att jag blir rädd. Jag vet inte varför jag blir rädd. Men jag tror att jag blir rädd för att jag själv är en upphovsperson. Alltså för att jag själv skapar någonting. Och jag blir rädd för att jag känner att de här människorna som skriver och säger de här sakerna är människor som... aldrig har fått näsan nedtryckt i livet och aldrig har känt pressen för att citera Håkan Hellström. Därför att det är så här, liksom, det är liksom någonting så här, du vågar inte själv skriva att du sitter på huk och det rinner sperma ur, eller det rinner inte sperma ur dig och då blir du ledsen.
Du är ledsen för det.
För ja, du tänker precis att ska det här någonsin fan hända igen? Och liksom var dålig på en paneldebatt och alltså du vet alltså, förstår du vad jag menar? Liksom
Du var otrogen och du berättar det. Du liksom funderar på att lämna ditt barn och flytta ensam till Uppsala. Hon gör liksom sig hel till människa och sen så kommer hon, folk och liksom...
Va? Har du gjort så här? Jag tyckte det var lite fel. Alltså det är så här, för ja, det är så här... Nej, men jag bara tycker det är så bra för att en som faktiskt har beskrivit det här exakt är liksom... Alltså jag tycker det är så jävla bra liksom text i Håkans nya låt När alla drömmar är uppfyllda. För det handlar om så här, när man är en upphovsperson och andra människor pissar på en. Och att det är så här, nej men eftersom du aldrig har fått näsan nedtryckt i livet och aldrig känt pressen och aldrig blivit biten av hunden, kom inte då och predika för mig. Liksom, för att du ska inte predika för prästen. Alltså, det är liksom bara så här, det är så jävla klockrent i det här fallet. Det blir så här, men skriv själv då liksom, om hur du tycker att din kropp ser ut, om hur du alltså så här, liksom, vad du äter och var ärlig då, skriv inte något jävla skit.
Ja, det här är alltså från Liv och Caroline.
Ja. Men liksom, finns det någon mer möjligtvis än Åsa Linderborg? Det här är en öppen fråga. Finns det någon mer än Åsa Linderborg eller har funnits genom litteraturhistorien som i en eller annan mening, absolut inte på samma nivå, men ändå har citat bjudit in mörkret i sitt skrivande? Eller är det här ett 100% sprillans nytt?
Du, jag vill vara järv nog och säga så här istället. Finns det någon enda person i den här podden som har bjudit sig in mörkret i sitt skrivande? Och då menar jag inte Shopstop av Gunilla Broder.
Nej, vi låter den frågan klinga ut i eten.
Det gör vi. Ser vi. Jag vill skratta åt det här. Nej, men jag vill skratta åt det här ungefär som att jag skrattade när jag råkade sätta på Alex och Sigges podd på halva hastigheten.
Så att jag lyssnade. Så de började prata med basröst?
Nej, så pratade jättelångsamt då, ungefär som att de var jättefulla. När Sigge Eklund pratade om att han inte hade ett ankare i. Så han hade inget annat att lägga, sätta ner, liksom kasta sitt ankare för att vänstern hade blivit så kall. Och när han sa det jättelångsamt i slow motion så blev det plötsligt så komiskt och rörande på en gång.
Jag har också känt mig politiskt vilsen som vi har pratat om de senaste veckorna. Mm. Det är som att jag inte riktigt litar på någon längre. Alltså jag skulle vilja kunna lägga mitt ankare i en politiker som jag tror på. Jag sa ju det för 2-3 veckor sedan att jag känt en sån kyla i vänstern. Alltså, du vet, ungefär som ett förhållande när man väl har börjat störa sig. Så är det som en cancer. Det sprider sig.
Vad Alex och Sigge tycker är anmärkningsvärt med oss, det är ju ett att vi inte är bättre förberedda när vi ska möta den här briljanta Lena
Andersson. Men jag har ju läst Lena Andersson i hela mitt liv. Ja. Jag har dramatiserat en av hennes pjäser.
Det duger inte. Nej.
Vad ska jag då förbereda mig på?
Nej, men då är det mycket roligare att spela upp när jag letar efter rätt ord. Så att säga. Det är ju inget roligt att spela upp hela den här diskussionen om MeToo och samtyckeslagen och det där. Det är inget kul. Nej. Okay. Nej, inget av det är med. Det enda som är med är ju när jag... Ja, oförberedd. Därför jag tänkte så här, nu går jag till den här podden som jag går till alla andra poddar. Det vill säga, vi improviserar. Det är så vi jobbar. Vi sitter inte som Alex och Sigge och förbereder oss minutiöst med ett manus som vi sen läser upp som om det skulle vara improviserat i stunden.
Men det konstiga är i så fall, Gunny, det konstiga är...
Utan kul, Lena, du kommer, du får säga vad du tycker. Och så får vi svara efter bästa förmåga.
Varför ska jag liksom ha som min stora ledstjärna i livet? Min stora, det som liksom, en del människor vill en gång kanske bestiga ett sånt där högt berg utan syrgas. En annan vill liksom rida på en åsna genom Gobiöknen eller vad de nu vill göra. Det jag vill är att bli godkänd av de här Axel och Figge. Varför ska jag vilja det?
Ja, men... Ja... Men ska vi vara lite storsint? Jag tycker man kan säga fel på ett namn. I en podd.
Och?
Det kan man göra. Det gör ju vi igen. Det
är okej. Vad säger de här grabbarna rätt om då?
Ja.
När det gäller just lunchen.
Nej,
men... Vad var det i den här kritiken som var intressant? Säg vad intressant det var då. Nu är vi
storsint. Jag tycker det blir jätteintressant när jag lyssnar på dem på halva. Jag började ömma för Sigge där. Så jag kände sig helt vilsen liksom i USA. Du vet hur det är i USA nu för tiden. Det är rätt jobbigt om man har hjärtat någorlunda långt till vänster. Ja, och så lyssnar han på oss och tänker han att vi är ändå två stabila vänstertanter som han är storsint nog att gilla.
För varför reagerar jag på det här så starkt? Jo, därför att det som drog mig till vänster när jag var ung var ju just värmen, alltså den humanistiska värmen. Mm. Någon slags grundkärlek till människor. Det är därför som jag har reagerat på den här nya kylan så starkt. Och de som tänker nu, ja men ni, Alex och Sigge, är också elaka. Så är det ju faktiskt så att även om vi är det ibland så väger ju det, jag hoppas att det vägs upp av värme. Mm. Alltså att vi i de avsnitten i sådana fall också bejakar saker, alltså uppar saker och pratar varmt om livet och livsbejakande om livet. Mm. Så att det inte är balansräkningen som här blir kall.
Och så börjar vi bli så här. Nej.
Ja, vi gjorde vi.
Du är dumma mot Åsa Linderborg. Man får inte vara dum mot Åsa Linderborg. Martina, det här är läxan. Det finns. Åsa Linderborg har ett enormt. Hon har en enorm krockkudde. Eller vad ska jag säga, skyddsnät. Eller vad heter det? Ett kuddrum.
Ett livvaktsgarde typ.
Hon har det.
Men är det därför man helt kan förbise i en sån här diskussion om att man inte får vara dum mot Åsa Linderborg, hur vi nu har varit det. Att man får bort sig från att hela nerven i och orsaken till att den bok som allt det här började med, året med 13 månader, skrevs. Hela orsaken till det. En artikel som Åsa skrev, som har blivit så hårt kritiserad. Och som hon till och med själv önskar att hon hade ogjord. För att hon själv är orolig för att det kan ha påverkat en människa till att begå självmord.
Ja. Nej. Nej, för det är bara Åsa Linderborg som får vara dum mot Åsa Linderborg. Så är det.
Eller är det lite som när man får klaga på sin egen familj, men någon annan får inte klaga på ens familj.
Just det. Nej, men så är det. Så är det. Och hon skrev ju den här boken. Hon säger ju det i den här podcasten Norsken, Svensken och Dansken. Att hon borrar ner sig i den här boken. Borrar ner sig i sin smärta. Och trycker på mediebranschens skamfläck. Jag skrev den här boken bland annat för att jag ville att vi skulle diskutera MeToo på ett annat sätt. Obs!
Men det var ju det Lena obs, och
alla,
gjorde.
Obs alla som säger, typ Liv och Caroline, att det här är litteratur.
Men och, vad var det och så de vidare. Sa?
Man får inte... Nej, men, jo, för att... Att, det pratade,
nej, att det finns personer förstår, som skriver litteratur... Vi att det är typ bara Åsa Linderborg som skriver riktig litteratur.
Nej, men de skrev...
Vad var det?
Nej, men Caroline sa att vi förstår inte att Åsa Linderborg skriver litteratur. Vi förstår inte att det här är arbetarlitteratur och Lars Noréns dagbok på en gång, vilket jag förstår inte hur det kan bli.
Vilket sätt är den arbetarlitteratur?
Nej, det är det ju inte, men det är två olika saker. Men de menar att vi är dumma i huvudet för att vi inte förstår att vi måste läsa Åsa Linderborg som... skönlitteratur, men hon säger ju själv att hon ville bland annat skrev den här boken för att hon ville diskutera MeToo. Ja. Och varför är det då inte relevant att påpeka att hon har många manliga vänner och stöder sig på dem? Varför är inte det relevant?
Ja, men jag tycker att det är relevant.
För det som händer efter att Lena Andersson medverkade i vår podd och framförde sin kritik, sin hårda kritik. Mm. Det som hände efter att vi öppnade dörren för den kritiken, det gjorde vi verkligen. Ja. Vi bjöd till, varsågod, här är vi. Så, skjut. Då kom ju även en intervju i ETC med Åsa Linderborg. Och där stod det så här, och det här har artikelförfattaren då skrivit. Snart kommer ett citat från Linderborg också. Men så här skriver artikelförfattaren. I denna delade och hyllade text på Facebook för övrigt. Expressens Martina Montelius och Gunilla Brodrej gjorde sig i ett poddavsnitt lustiga över hur Åsa Linderborg, så fort hon känner sig liten och svag, genast måste gå på promenad med Leif GV.
Va?
What?
Kan den
ursäkta, kan vi stoppa här? GV var överhuvudtaget inte med nämnd. Nej. Och
nej.
Det pratades inte om att hon så fort hon kände sig liten och svag måste gå på promenad med honom.
Det är alltså 100% påhitt.
Ja. Bli bekräftad av Göran Greider. Eller få tröst av guldspadejournalisten Dan Josefsson. Ja, de nämnde vi. Åsa Linderborg tycker att det är förbluffande att den kritiken kommer just från feministiskt håll. Paus. Feminist? Ja. Det är kul att tänka på.
Men det är kul att folk tar för givet. Jag kan skriva under på att jag är feminist. Men okay, jag visste inte jag att det inte. Var... Nej, men jag visste liksom inte att det var så vi var profilerade. Det är vi Cissi Wallin och Urmi Drougge. Har vi en podd som heter Lunch med och tjejer? Jag visste inte.
Är jag Gunilla Thorgren egentligen?
Ja, du är Gunilla Thorgren och vem är jag?
Ja, jag är det, ja.
Typ. Jag kan inte vara Cissi Wallin. Jag får vara någon annan.
Vi kan inte ens nämna
namnet. Ni ser. Jag tänker inte ens försöka. Men okej.
Okay. Nej, men det är ju paus för att liksom känna efter. Jag feminist, ja. Nej, men jag skulle inte, om någon frågade mig är du feminist, så skulle jag för skam skull säga ja.
Men du skulle väl inte säga men... nej, aldrig i livet. Du skulle inte säga så här som Silvia, där jag tycker det är väldigt bra att vara feminin. Alltså du skulle inte. Det är väl mer så där. Jag tycker att alla människor
har ett lika värde och ska ha kvinnorna samma lön och så vidare.
Jo, visst.
Jo, absolut. Men tillbaka till intervjun i ETC med Åsa Linderborg. Hon poängterar att det, om man läser boken, framgår att hon har flera kvinnliga vänner. Och dessutom en nära relation till mamma Tanja och dotter Amanda.
Men har vi... Men har vi låtsats att det här inte... Sa vi... Åsa Linderborg känner inga kvinnor. Åsa Linderborg... Hon pratar aldrig med sin dotter och aldrig med sin mamma. Nej. Och en gång i en intervju i Flamman så sa Åsa att det beror bara på en enda sak. Och det är att de är kvinnor. Hon pratar aldrig heller med sig själv. Åsa Linderborg har aldrig haft en telefonsvarare där hon talar in saker själv. Därför att hon ser inte ut med att höra en kvinnoröst på sin egen telefonsvarare.
Nej. Det sa vi inte.
Nej.
Gjorde det.
Vi kanske sa det.
Ja, var vi tokig.
Vi får spola tillbaka.
Jag måste kolla.
Men vi har
så dåligt förberedd.
Ja. Gunilla, okay. Fan skärp.
Och, då, nu kommer pratminuset. Jag trodde att vi alltid hade kämpat för att män och kvinnor skulle kunna umgås med varandra.
Vilka stråkar. Vilka vi är det som har kämpat för att män och kvinnor ska kunna
umgås? Vi kvinnor. Ja, vi alla människor. Inte att man skulle bli misstänkt för att inte tro på jämställdhet bara för att man umgås med män.
Men när har vi sagt det? Har vi sagt att Åsa Linderborg inte tror på jämställdhet?
Ja, men det är perceptionen. Det går inte att få kontroll på perceptionen. Men och det är därför vi... hela det här avsnittet egentligen. Vi kan bara slänga det i papperskorgen.
Men man blir ju nästan förtvivlad, Gunilla. Men det är det här jag menar. Alltså, tänk. Om någon kommer in här, just nu. Ja. Så kommer det in en person här. Pekar på mig och säger. Vet du vad? Du... Du är ful. Och vet du vad du också är? Du är dum. Ja. Vad hjälper det mig då att säga nej? Jag är varken ful eller dum. Då kan vi ju stå här hela dagen liksom. Och säga du är ful, nej det är jag inte. Jo det är du, nej det är jag inte. Alltså, sånt här är väldigt svårt att leda i bevis.
Ja det är det. Kan vi få varsitt glas till av det här?
Absolut.
Tack. Ja.
Nej, men, eller hur? Det blir så svårt att säga bara nej, vi är inte... Vi tycker inte att Åsa Linderborg inte tror. Eller det är också det att det här är värre än du är ful. Därför att det här är ju liksom så otroligt komplicerat. Ska vi då säga så här? Nej, vi tror varken att Åsa Linderborg inte känner några kvinnor inklusive sig själv. Eller att hon är emot jämställdhet. Vi tror inte
det.
Det blir också så dumt att påstå att vi inte tror det när det framstår som så självklart.
Ja.
Det är som att säga nej, men vi tycker att bra är bra och dåligt är dåligt.
Ja.
Man kan inte gå runt och liksom reassura om allting.
Nej, det kan man inte. Eller också måste man
eller det. Också måste
därför, man att, det. Därför att det här har drabbat henne som ett sånt hårt slag. att hon tycker att det är, eftersom hon, tjejer var elaka mot henne när hon inte var som dem när hon var liten. Sorry, ja. Alltså, jo, men för journalisten säger så här. Samtidigt skriver du: jag har aldrig ingått i något tjejgäng som tillsammans överlevt livets alla motgångar. Anas inte en sorg här i att inte hitta ett systerskap? Sorg, ja. Men att tro att min brist på väninnor när jag var liten beror på att jag inte tycker om kvinnor, det är hjärtlöst. Det framgår i boken att tjejer var elaka mot mig för att jag inte var som dem. Jag var skitig, jag läste böcker, jag var annorlunda. De ville inte vara med mig. De höll på med varandras hår, men inte med mig. Det... Förlåt. Det är ju en sorg i mig. Men att då få det slängt mot mig, som om jag skulle vara kvinnohatande, det är faktiskt fullständigt omänskligt.
Fast det här är ju nu ett direkt påstående att vi är psykotiska. För om man, nu lyssnade jag noga på det du läste upp. Och det vi alltså anklagas för att ha påstått, det är att Åsa i det förflutna, när hon var barn, inte hade några tjejkompisar därför att hon i framtiden som vuxen kvinna skulle vara kvinnohatare. Eller att Åsa redan som barn skulle ha varit kvinnohatare. Mm. Ska vi ha påstått. Mm. Och det måste ju göra oss till personer som faktiskt, och det här är ingen laughing matter.
Nej.
Personer som faktiskt behöver på riktigt omsorg snarare än aggressioner. Då får man ju ta hand om dig och mig om vi tror det.
Nej, men,
att Åsa är född kvinna åter, när hon föddes. När
nej,
hon föddes.
Nej, men nu förstår inte min hjärna vad du säger.
Nej, men hon där. Säger ju så här. Det är att det är så fruktansvärt att vi säger att hon inte hade några kompisar när hon var liten därför att hon är kvinnohatare. Men det verkar ju, men hon säger ju det.
Säger hon det?
Ja, hon menar ju inte det såklart.
Ja, men
nej. Det är det det står.
Det är det det står. Och om vi ska vara bokstavliga, som Lena Andersson, då borde ju vi nu
föras bort. Nej, men har Gunilla, hjälp mig.
Men alltså,
har vi sagt att Åsa är kvinnohatare?
Nej, det har vi inte.
Nej.
Nej. Men huvudsaken är att vi har sagt att Lena Andersson i princip är en man. Allt annat, det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll.
Nej, men sen kommer det
att Åsa Lindeborg säger olika saker om oss på olika ställen. Det har ingen betydelse eftersom hon har sitt Svea Livgarde. Ja. Okej. Okay. Det var intervjun i ETC när vi blev förklarade för omänskliga.
Mm. Och det går bra.
Ja, men det går bra.
Var är vårt livgarde?
Nej, det finns inte. Vi får klara oss bäst fan vi vill.
Och det är rätt åt oss.
Ja, det är rätt åt oss. Det kan vi ha. Jävla skolgårdsmobbare. För sen kommer DN. Jag undrar hur det har gått till ändå. Jag undrar i mitt stilla sinne var och om Björn Wiman var inblandad. Jag bara liksom lyfter, jag bara kastar upp det i luften så här.
Du kastar ut en boll.
Jag kastar ut en boll.
Det här är rolig Gunilla.
Det är en rolig boll. Den studsar nu.
Jag känner mig som Balto.
Ja.
För nytillkomna lyssnare, Balto är Gunillas hund. Han skulle reagera på ett visst sätt om en boll kastades. Nej men liksom, Gunny. Ja, för att vi, ja, det här är ju en ren parentes.
Ja, och det är fullständigt ofeministiskt att påstå att Lotta Olsson inte har liksom skrivit det här precis bara ur egen kraft och utan påverkad av...
Björn Wiman har inte haft,
han har haft det.
Han men, vet fortfarande inte att det är
intresserat. Att ändå DNs kulturchef har haft ett som litet ord med i laget.
Ibland har ju kulturchefen det.
Men i alla fall.
Lotta Olsson.
DNs Lotta Olsson. Frågan är om vi inte faktiskt ska läsa lite grann ur den.
Jo, för den är ju också helt... Och Ivar Arpi blev så glad. Ivar Arpi blev så glad på Twitter. Och också min gamla sprakfåle Fredrik Segerfeldt blev också jätteglad. Ja. Det var ju han som skrev en hel
podd. Det är kul att kunna glädja höga
männen. Det var ju han som skrev ett helt blogginlägg om att han var så arg för att jag inte ville dricka öl med honom efter debatt.
Ja. Men det kanske är... Ja, just det. Här har vi då Lotta Olsson. Lotta, vad har vi på henne?
Mångårig DN-skribent.
Ja.
Skriver mycket om deckare.
Ja, och läser extremt mycket.
Hela tiden.
Ja, ja. En av dem som läser flest böcker tror jag i Sverige.
Ja.
Hon är på den listan. Topp 5. Ja. I alla fall. Jag tror inte att hon hinner lyssna på poddar så mycket. Jag bara slänger in det som en
liten... Jag tror inte att Lotta är en av våra trogna lyssnare.
Nej, det tror jag inte. Hur ska hon hinna när hon ska läsa alla dessa böcker?
Och det avspeglar sig lite i den här texten också.
Kanske att du gör det.
Ja. Ja.
Varför är ni så elaka, frågade författaren och DN-skribenten Lena Andersson. Ops, paus. DN-skribenten. En till DN-skribent.
Nu är du småsint.
Ja, okej. Okay. Nej. I Expressen-skribenterna Gunilla Brodrej och Martina Montelius poddavsnitt Lunch med Montelius som publicerades i fredags. Vilken konstig mening. Poddavsnittet hette väl ändå inte Lunch med Montelius? Inom sitt... Ja. I alla fall. Nej, det var ingen bra start. Men i alla fall. Poddavsnittet ligger på Expressens hemsida och är värt att lyssna på. Även om det är absurt långt. 1,5 timme. Mm. Men det är intressant.
Nej, men
det är långt, det är för långt.
Mm. Man ska inte prata för länge.
Nej. Vi kan väl absolut, jag vill inte gå dit, men kolla upp lite grann tiderna på Alex och Sigges poddar. Ja, skälet till att Lena Andersson ville vara med var att hon själv hade blivit omnämnd i ett tidigare avsnitt där Åsa Linderborgs bok Året med 13 månader diskuterades. Det var ett mycket fnissigt avsnitt. När Brodrej och Montelius bland annat pratade om att Åsa Linderborg minsann bara hade manliga vänner. En manskör. Det där tyckte vi var, det var ju lite fyndigt apropå väninnekören.
Men det var det som var vårt roliga skämt.
Ja. Och så är det Lena Andersson som i princip är en man. Konkluderade Gunilla Brodrej. Och så skrattar de åt det. En stund. Gud vad det är så torrt. Det
låter som Lindgren. Och så skrattade de tillsammans en stund. Sen gick alla och köpte falukorv. Den bästa ni har.
Ja, men nu kommer det. Nu kommer det. För då var ju måttet rågat. Då stängde jag själv av.
Men hur kan du då skriva en text om det här, Lotta? Nej, men stängde hon av då?
Jo, eftersom det var obehagligt. Och dessutom insåg hur slarvigt de måste ha läst Året med 13 månader. Usch, Martina. Har du slarvat nu igen?
Ja, tydligen. Jag har läst det på ett oförberett sätt. Jag har inte satt på mig rätt glasögon.
Nej. Så att där slutade hon att lyssna. Det var inte kul längre sen. Hon ville inte följa med. Lyssna klart.
Jag lämnar det här rummet.
Ja.
För jag står upp.
Exakt. Hon gjorde en Bengt Westerberg. Hon vill inte vara med längre. På det här fula, dumma.
Dumma podden.
Men det nya avsnittet lyssnar jag uppmärksamt på. För då, inom parentes, min kommentar. Då dyker ju DN-skribenten Lena Andersson upp.
Då vill man inte missa en stavelse.
Det finns fler liknande citat från avsnittet om Åsa Linderborg där det till exempel hävdas att Åsa Linderborg och Lena Andersson är misogyna gubbar. Det säger Lotta Olsson utan att ha hört det, men hon har tydligen fått det rapporterat för sig, eller hur? Så hon har ju stängt av.
Hon har ju redan stängt av, ja. Men okej, okay, någon har sagt
någon det. Har sagt, ja, ja, och det gjorde vi, det är ju sant. Vi kallar
hashtag
dem för det.
Research. Ja. Ja, ja, men visst, ja, ja, ja.
Det faktiskt stämmer.
Ja.
Misogyna gubbar, jag tyckte det var väldigt kul faktiskt. Jag tycker fortfarande att
det går inte bra för oss. Ingen av dem som hatar oss kommer att ångra sig. Ingen kommer att säga förlåt till oss. Vi har ju inte förbättrats ett skvatt.
Men då måste vi ju ändå också, då måste vi ju ändå rikta tacksamhetens varma kyssar mot de lyssnare som vill att vi ska fortsätta precis som vi brukar. Jag fortsätter läsa ur Lotta Olssons text i DN. Nu vill Lena Andersson diskutera etiken i det offentliga samtalet med Brodrej och Montelius. Den här gången spolar jag tillbaka åtskilliga gånger för att lyssna på en del repliker och tonfall om igen. Och gör det här grundligt, för att säga. Samtalet handlar under den första halvtimmen, och ganska mycket även i den sista halvtimmen, enbart om våldtäktsdefinitioner. Vilket bråder som Montelius hellre vill diskutera än det som Lena Andersson kommit dit för.
Okej.
Alltså ursäkta, Lena Andersson var också intresserad av ämnet.
Hon utstrålade det, hon sände ut signaler att hon var intresserad av att prata om våldtäktsdefinitioner. Ja.
Det var hon väldigt, hon ville prata om samtyckeslagen.
Ja.
Så att kom inte dragande.
Påstår Lotta Olsson att vi har våldtagit Lena med den här våldtäktsdiskussionen. Vi har tvingat Lena mot hennes vilja att delta i en diskussion om samtyckeslagen.
Ja.
Nej.
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 Men Lena Andersson får åtminstone chans att nämna ett annat samtal bröder som Montelius har haft i podden. Där de gick hårt åt en statstjänsteman. Han skulle ju kunna ta livet av sig, säger hon. Det får vi verkligen hoppas att han inte gör, säger Brodrej och Montelius. Jag vill minnas att det var jag som sa det.
Men vi sa det i kör.
Gjorde vi det kanske?
Nej, det
nej, jag sa det själv. Med road förvåning.
Men ja, då vill jag säga så här.
Nej, jag sa det på fullt allvar. Det jag får vi satt... verkligen... Ja, förlåt.
Nej, men jag satt faktiskt bredvid dig. När du sa det här. Du var inte road och raljerade inte var någon annan som påstod. Du sa det bara. Det får verkligen hoppas att han inte gör. Grejen är att jag tänkt på det efteråt. Att det var rätt så oerhört att säga så. Det är naturligtvis en referens till det här med... Alltså jag tolkar... Nej, jag tolkar det så. Att vi hade lika gärna kunnat ha samma, så att säga, otur som Åsa hade. Att någons självmord sammanfaller med att man har gått hårt åt den eller sånt där.
Överhuvudtaget tycker jag att risk för självmord i en diskussion är en fullständigt omöjlig parameter. Alltså vi kan inte ha med det. Vi kan inte prata om det varje gång vi kritiserar människor.
Och självmord beror inte på det. Självmord beror inte på att man får kritik eller att någon driver med en. Det är inte det. Självmord är något väldigt komplicerat och väldigt, väldigt allvarligt.
Ja.
Och det blir också som att säga... Men det blir lite likt det här. Om du gör slut med det här livet. Då.
Ja, väldigt så. Ja.
Det går inte att leva.
Nej.
Om man ska hålla på så.
Jag ska snart läsa klart i den här artikeln av Lotta Olsson. Men det verkar som att du vill röka, Martin.
Ja, egentligen vill jag det. För att jag har svårt att bära min skuld.
Du måste få lov att...
Över någonting vad det nu
ja,
kan vara.
Ja, men då tar vi en liten rökpaus här.
En odefinierbar.
Ja, och om Kim vill ska han ju lägga in reklam.
Ja. Ja. Down by the old mill stream where I first met Lottas.
Vi fortsätter, ja. Ja, det får vi verkligen hoppas att han inte gör, säger Brodrej och Montelius med road förvåning och understryker att mannen har makt och därför självklart ska stå ut med att bli häcklad. Jag upplever mig som en snäll person, säger Martina Montelius oförstående. Jag är kritiker, säger Gunilla Brodrej, så varför skulle jag plötsligt i en podd bli en annan? Jag tror att Gunilla Brodrej och Martina Montelius är genuint ärliga.
Tack.
De tycker förmodligen att de är både roliga och vassa i sina formuleringar. Ja.
Ja, det tycker jag.
Själv hör jag något annat. Högstadiets skolgårdsdrottningar. Deckardrottningar hade jag hört talas om, men skolgårdsdrottningar hade jag inte. Det var för mig ett okänt begrepp, kan jag säga. Okej, det var en parentes. Som när som helst är beredd, här kommer förklaringen, att med darr på rösten säga att de inte alls är mobbare. De bara skojar ju. Då... Som så många andra gånger den här hösten tänker jag på att det tyvärr bara verkar vara Åsa Linderborg som tycks ha lärt sig något av Benny Fredrikssons självmord.
Paus. Paus. Nej, men det här, egentligen. Nu när du läser det här med den här verkshöjden på läsningen, så sjunker det in hos mig. Det här att jag säger jag blir mig så snäll, du säger du är kritiker. Det bevisar att det bara är Åsa Linderborg som har lärt sig någonting av Benny Fredrikssons själv.
Ja.
Så står det i Dagens Nyheter.
Ja.
Ja, 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 kommentarer är överflödiga egentligen faktiskt. Egentligen är kommentarer helt överflödiga.
Ja.
Det där, nej men den formuleringen, den glänser som Golden Gate-bro.
Ja. Nej, men återigen, det här livgardet, det är ju...
Vi representerar helt enkelt alla som inte är Åsa Linderborg.
Ja. Och, okay. Nu kommer slutklämmen. Och att alla andra är så upptagna med att anklaga Åsa Linderborg för att ha gått över gränsen att de inte märker hur länge sedan det är de själva passerade den.
Och där tar texten i sitt allra sista andetag en helt ny och oväntad vändning. Därför att det finns ju ingen, inte ens Lotta Olsson själv, som menar att vi i den här podden anklagar Åsa Linderborg för något särskilt. Utom att ha manliga vänner och vara kvinnohater.
Och äta mycket kött.
Ja, och köpa blusar eller vad det var. Men vi, det är ingen som påstår att vi säger Åsa Linderborg. Alltså hon säger ju själv, Åsa Linderborg säger ju själv att hon gick över gränsen. Men det är inte det som har varit ämnet för den här diskussionen förrän Lotta Olsson drar upp det i slutet på sin krönika.
Ja, va?
Så det är oerhört intressant skrivet verkligen. En text med många facetter. Det händer mycket i texten.
Mm.
Det svänger. Det gör det. Det är en text med svung. Men frågan är som man vill ställa sig om man nu ska bli gammaldags, nästan ta på sig monocken och den gamla guldklockan i en kedja. Det är ju substansen. Substansen också. Var finner vi den? Var finner vi grunden för alla dessa?
Nej, men alltså, det är ju en oerhört känslomässig krönika.
Ja.
Den är ju raka motsatsen till Lena Andersson, så att säga. Och det är bara känslor i svang. Och känslorna är de att vi är vidriga och Åsa Linderborg är en...
I princip Kristus.
Ja, lite så. Ja.
Alltså, ja. En som faktiskt...
Sluta korsfästa Åsa Linderborg.
Ja, men Åsa Linderborg har ju faktiskt enligt det här, och nu ska jag använda ett ord som jag egentligen inte riktigt står ut med så som det används, men enligt det här narrativet så är ju faktiskt Åsa Linderborg den som hänger på ett kors med en törnekrona, tar på sig alla våra synder, hela det offentliga samtalets samlade synder tar Åsa på sig. Vi andra rusar mot Åsa och slungar ett grand mot henne, men det är ett grand som kommer att explodera. Och var och en har vi i vårt öga en bjälke så stor att vi faktiskt har förlorat synen.
Amen.
Så att egentligen så skakar hela det offentliga samtalet i sina grundvalar. Och det som har antänt hela den här explosionen, det är vi, Gunilla.
Ja, jag säger ju att det är vår samtids viktigaste fråga.
Det är vi som är joken. Vi står där med vår clownmask. Tror att vi är vassa. Och tror att vi är vassa och roliga i våra formuleringar. Ja. Men det vi egentligen gör, det är att skapa ett publicistiskt Ragnarök.
Alva, ska vi gå vidare på den här listan? För nu har vi kommit fram till punkt 7.
Du vet att vårt avsnitt numera är, tror jag, igen absurt långt enligt Lotta Olsson.
Ja, ja, det är det ju. Det
är så det. Men, okay.
Men jag blir bara triggad av sånt, så då tycker jag vi kör. Maria G. Franke i Sydsvenskan, hon fattade ju faktiskt galoppen. Hon skrev ju med all respekt för Lena Andersson känslor. Men där hon uppfattar elakhet och hat hör jag en raljant men varm ton som jag är väldigt bekant med. Tack, Maria G. Franke.
Men kan det vara så här då? Tänker jag då, alltså jag, som jag är väldigt bekant med, alltså det vill säga om man har lyssnat lite på den här podden och hört olika avsnitt där vi är på olika humör och pratar om olika saker, så märker man ju kanske, då får man en mer komplett bild.
Ja, men så är det ju. Alltså många av dem som är arga på oss nu, de liksom kommer ju, de har ju just varit i P1 i 3 år. Och så rattar de in vårat, eller lyckas de liksom ta sig in
i just de här
på Radio Play och lyssna på de här 2 avsnitten och tänker att what?
Var har jag hamnat?
Och känner sig jätteotrygga. Och var ska de kasta sina ankare?
Vi för då har faktiskt vissa jättesnälla avsnitt, tror jag.
Ja, men det måste vi förstå. Det är så det handlar om. Det är så det funkar. Sen i ungefär samtidigt som det här Maria G. Franke, några dagar senare, så får jag ett meddelande över Messenger från Maja Åse. Som är en bekant till mig faktiskt. Vi gick i samma skola på högstadiet och vidare. Ja då. Vi har sjungit i samma kör.
Men då kan ju Maja berätta om du var skolgårdsdrottning på den tiden.
Nej, men sådär. Och liksom, jag har varit hemma och sen på någon glögg. Och vi blir glada när vi ser varandra i Mälarhöjden och så vidare. Och då skrev hon: förvånad. Du har gott omdöme. Dessa 2 avsnitt är obehagliga. Då svarade jag någonting på det. Som jag inte behöver återge här. För det var ju så att säga en privat konversation. Och då tycker kanske alla: varför återger du den här i podden? Det är väl inte relevant? Nej, men det kommer ni snart förstå. Nummer 8. Här kommer Alex och Sigges avsnitt. Som heter Vem är jag? Bra titel.
Ja. Kudos. Titel. Ja. Kudos.
Ja. Det är då Sigges spaning det här. Och han säger, han använder våran podd för att demonstrera några exempel på hårdheten och kylan. Framförallt inom vänstern då.
Nu har vi ett nytt epitet. Vi är inte bara feminister, vi är också vänster.
Nej, vi är vänster. Det, ja, vet. Vända. Hur det, har jag skrivit det någon gång någonstans? Vet ej. Men han definierar, han upplever oss som vänster. Okej. Jag har inget att säga om det. Det går väl bra. Så länge de inte upplever mig som SD så...
Ja, så får de ju uppleva lite vad
de vill. Uppleva mig hur de vill. Jo, och han... han undrar liksom... ja, varför reagerar han så starkt på vårt avsnitt? Jo, för att han liksom... Det som drog honom till vänster när han var ung, det var ju den här... som, det var någon slags värme då, då. Och nu är den borta. Och det känns jobbigt.
Och det är också vårt fel.
Det är vårt fel. Det är lite tråkigt tycker de båda två, lite farbroderligt.
För vi är ju ändå duktiga.
Ja, eller de tycker ju ändå om oss.
Ja,
de gör ju det. De säger det faktiskt. De tycker ändå om oss. Men du vet, som äldre farbröder ibland gör när de klappar en flicka på huvudet.
Det där
de
har jag säger, fått höra.
Du brukar ju vara duktig, men just den här gången.
Men det där är ganska vanligt att folk säger.
Först beröm och sen en liten... Ja. Eller ofta, jag tycker om dig. Det är därför jag säger det här. Det är för att jag tycker om dig.
Och nästan aldrig har man frågat den personen vad den tycker.
Nej, man har inte bett om det.
Utan
Nej. Det
tar den för givet att man bryr sig om.
Ja. Exakt. Och de menar ju också att vi misslyckades ju kapitalt. Eftersom vi inte bara la oss platt och bad om ursäkt. Och det är det enda rätta att göra. Jag kan spela upp en litet avsnitt om hur vi borde ha gjort, va? Jag tyckte att det var någonting. Det var liksom värt att ändå notera. Jag tyckte det var värt att notera att det var så många män vars åsikter och analyser av Åsa Linderborg det här året med 13 månader var så pass viktiga liksom, som, så att de skulle refereras ganska genomgående i boken. Det här sa Leo, det här sa Dan, det här sa den. Take it or leave it. Ja. Det var ändå någonting som var ett...
Men är det reaktionärt av manliga vänner så att säga?
Nej, absolut inte.
Såklart inte.
Är det patriarkat, alltså är man, går man patriarkatets ledband?
Nej, men det är ändå någonting att hon säger. Och Åsa skriver ju själv i boken att hon har svårt för kvinnliga sammanhang. Jag kommer inte ihåg exakt hur hon uttrycker det.
Och men det att måste hon, man ju inte...
Det har hon ju sagt i intervjuer också. Ja. Att hon har liksom... över tid haft svårt för kvinnliga liksom kotterier. Mm. Och så hon tycker att det är skrämmande.
Och det behöver inte vara
dåligt. Det bara är, det är vad det är. Okay. Liksom, så.
Just det.
Alltså, jag slås av två saker. Dels att de inte var bättre förberedda. De hade väl, alltså, de visste ju vad hon ville. Alltså, de kunde ju ha förberett sig lite grann. Så att de slapp vara så här... oroliga i sina svar.
För inte det en del av problemet att de har en sån jävla, som jag sa för några avsnitt sedan, mättnad, alltså sån självsäkerhet, att de inte tror att de behöver förbereda sig.
Mm, kanske. Jag tycker också att Lena är ganska, alltså hon är så väldigt, hon är ju bara direkt nyfiken, men hon är också välvillig tycker jag i de här tolkningarna. Det är alltså, du vet, de första liksom tafatta svaren från de här två. Du vet, för de sa ju faktiskt att hon var en man i stort sett.
Mm.
De sa ju inte att hon var manlig.
Det är en efterkonstruktion, ja.
Ja, det är en efterkonstruktion som hon som då Lena låter passera. Det hade hon inte behövt göra. Det är liksom... jag ömmar också lite för rätt här av Maria och Gunilla hade ju varit att säga så här: fan, det var helt fel. Man säger saker, man är fnissig och men det var oschysst och vi vill säga förlåt.
Mm.
Det här som de gör nu, det är ju det gör ju bara ont att lyssna på. Därför att jag vet ju själv hur det är, att du vet man, jag har ju gjort exakt samma saker själv. Alltså, du vet, snabbt och lite raljant avfärdat människor.
Ja, det är bara att lägga sig platt sen.
Ja, om man... så är det ju. Så är det.
Låt mig läsa högt, Martina, ur en intervju i Café som är förhållandevis aktuell. Den är ganska precis 2 år gammal. Alex, vi gör jättemycket avvägningar. Dels om man är 2 stycken i ett samtal och båda tycker någonting som liksom slår ner på någon person. Då är det ju 2 mot 1 och det är alltid obehagligt. Och det kan man ju göra. Men då måste man ha fog för det. Och nu kommer det. Mm. Då måste det vara en person som är stark eller har en plattform som man gör det mot. Annars avstår vi. Men sen kan det ju vara att vi inte är överens och då kan vi ju tillåta lite mer. För då har vi ändå ett samtal om det. Det Sigge säger, det handlar ju väldigt mycket om den som vi är elaka mot själv väljer att exponera sitt privatliv eller sin personlighet. Det är väldigt många kändisar som gnäller över att de blir utsatta för näthat. Alex och Sigge tar upp exemplet med Sanna Nilsen som är upprörd över läsarnas kommentarer om hennes klänning i samband med att hon presenterades som julvärd. Då säger Sigge: då var det ju faktiskt hon som hade lagt ut klänningen och frågat vad vi tyckte om det. Jag tyckte det är ganska symboliskt ändå att om man som kändis tigger beröm hela tiden så måste man också vara med på att vissa inte vill ge beröm utan kritik istället. Vi vet ju att det är väldigt många som lyssnar så därför måste det, om vi ska prata illa om någon, vara samhällsfenomenet vi pratar om, annars skulle det vara oansvarigt. Så...
Ja, där har vi en Golden Gate-bro till.
Mm.
Det vill säga kommentarer överflödiga egentligen.
Och så sist i denna kavalkad av...
Känns verkligen som Kalle Ankerholms vänner. Det gör det.
Ja. Av ris och ros, mestadels ris.
Denna kavalkad av ris och ros. Mestadels ris.
Ja. Kommer då Spanarna. P1.
programmet Spanarna. Sveriges Radio, public service.
En sorts grand final.
Grand final.
För den här kölhalningen av podcasten Lund.
Ja, som om inte det var nog liksom. Att bli,
nej.
Hånad och bespottad av Alex och Sigge och Lotta Olsson och fan och hans moster.
Alla. Alla är dumma mot oss. Ja, berätta. Du måste berätta.
Då kommer sagda Maja Åse.
Och nu kommer ni att förstå varför Gunny ändå läste upp det här.
Ja. Mm. Lilla meddelandet. Och hon säger då, ska jag läsa upp allting så får vi väl klippa det som vi inte tycker, för du har inte lyssnat på det här.
Nej, jag har inte hunnit.
Och om jag läser det, jag läser det utan det här tomfallet och kontexten och spanar, de här runt omkring.
Ja, för det är så vi exponeras. Det är så vi exponeras.
Som en text.
Ja.
Jag läser det som en text.
Ja.
Okej. Jag kan hacka på kvinnor som är 58. För jag är 58. Den som sitter anhållen för koranbränningarna är en kvinna i 58-årsåldern. Den här damen kallas Laila. Och i en intervju verkar hon inte bara medveten om att hon står där. Bland alla däckbrännare så är det inte lika oskyldigt som att sitta hemma i gungstolen. Svenska studier visar... Studier, skärp dig Maja. Man kan inte bara säga studier. Det finns 1 miljon studier. Oseriösa. I alla fall, svenska studier visar att det är kvinnor i min ålder som står för mycket av hatet på nätet.
Och nu börjar det brännas.
Nätgranskare. Vad är det för? Vadå? Nätgranskare. Ja. Menar att såna som jag, som saknar helt förmåga till källkritik, kan inte kontrollera sitt humör och vill inte inse att trolla med elakheter faktiskt kan skada människor. Märk väl att Maja väver liksom in sig själv. Hon har sig själv, hon liksom håller sig själv framför här så att vi...
Ja, men det är
hon garderar med såna som jag skriver om.
Men det är ett beprövat knep.
Ja. Och sen så har hon liksom olika personer ur regeringen som exempel.
Som också är 58.
Ann Linde. Ja, det är liksom så bla bla bla. Så här. Som inte har gjort särskilt. Alltså som har blivit, Ann Linde har blivit arg i någon debatt eller sådär. Ja. Men sen kommer det är ju det här som egentligen, det är det här som kliar. Det är
bra. Som bara måste ut. Det måste bara ut.
Mitt sista exempel är 2 kulturtanter som båda är 58.
Va?
Ja, nej, jag vet inte. De ändrar det sen. Men det är roligare att säga så. Det är sätt som Gunilla Bråd... Jag är ju 58. Det står på Wikipedia. Det är som Gunilla Broders och hennes partner Martina Montelius, hej partner, pratar om i boken om, i avsnittet om boken av Åsa Linderborg, fick författaren Lena Andersson att rasa hon med. Det intressanta är att kritiken mot den här podden är att den sysslar med mobbning och att tonen är hatisk och elak utan att de medverkande verkar tycka att det är ett problem. Då säger Jessica Jedin, det är väldigt ofta så i public service i Sveriges Radio P1. Det är väldigt ofta så det ligger till att människor som är hatiska och mobbar tycker att det är det. Alltså det vill säga inte är något problem. Förstår du?
Jag fattar.
Ja. Ingvar Storm flikar in. De märker det inte för de tycker att det är normalt samtal.
Har alla
Ingvar Storm
hört?
Välkommen till podden.
Men alltså har Ingvar och Jessica också hört på?
Nej. Det där, eller det kanske man har, det vet jag inte, det framgår inte. Det där att håna och hacka vilt, det går enligt de här poddmakarna, du och jag. Och tydligen andra poddexperter.
Va?
Vet inte.
Vad är en poddexpert?
Maria G. Franke, sydsvenska kanske. Alldeles utmärkt. Och de vanliga pressetiska reglerna gäller inte. Och de som inte förstår det här är ovana poddlyssnare som inte förstår poddens jättespeciella villkor. Och vad jag förstår så har... Nu kommer det här är ju intressant. Det här säger Maja Åse i Public Service, Sveriges Radio P1.
Vad jag förstår så har massor av läsare hört av sig till Lotta Olsson och tackat för att hon har protesterat mot den här mobbningen som pågår i medierna.
Vadå massor av läsare hört av sig till Lotta Olsson? Va? Va? Den här mobbningen som pågår? Den här mobbningen som pågår? Nej, aja!
Att håna och hacka vilt, det går enligt de här poddmakarna och tydligen andra som anser sig vara poddexperter. Det går alltså utmärkt eftersom poddar till skillnad från webb och print är så speciella. Och de vanliga pressetiska reglerna gäller inte. Och de som inte håller med om det här, de är ju ovana lyssnare och förstår inte poddens jättespeciella, speciella villkor.
Framförallt är de under 58.
Ja, precis. Och vad jag förstår så har massor av läsare hört av sig till Lotta Olsson på Dagens Nyheter och tackat för att de protesterat mot den här mobbningen som pågår i medierna. Och Lotta, hon skrev om Expressens poddmakardamer att, citat, de är både roliga och vassa i sina formuleringar, det tycker de själva. Men själv hör jag någonting helt annat. Högstadiets skolgårdsdrottningar som när som helst är beredda att med darr på rösten säga att de inte alls är mobbare. De bara skojar ju.
Sådär. Ja,
alltså,
det var
lyssna.
Det.
Alltså, nej.
Nej, men alltså, okay, nu får jag bara säga. Ja. Jag får bara säga innan, nu när jag har läst högt över det här. Jag får säga, det är okej, okay, man får skoja med oss. Det går jättebra. Jag måste säga
att man
det.
Får.
Man får
men
verkligen göra
då,
det.
Måste, det här måste ju vara
nej, men man får det. Nej, men alltså, jag tycker alla får prata om oss. Alex och Sigge får prata om oss. Alla får. Det är okej. Okay. Det är inget farligt, men det är ändå liten smula anmärkningsvärt hur den här beskrivningen av vår podd som Lotta Olsson som har lyssnat på två avsnitt.
Varför är det här i Spanarna? Ja. Verkar ju ha genomgått någon sorts viskningslek. Så att nu så har det vuxit till en mobbning som pågår i medierna.
Ja, just det.
Nu har det vuxit. Så där när man viskar i ett öra i taget liksom. Så nu har det nått orkanstyrka. Så nu är det egentligen att det här är en systematisk mobbningskampanj som har pågått i många år.
Ja.
Från den här kulturtantsduon.
Exakt.
Och när, varför sa ingen ifrån förrän det var för sent? Varför stoppade ingen oss?
Nej, just det. Nej. De men alltså nu, 58-åringarna.
Ja, nu så längtar jag faktiskt. Alltså egentligen, det går ju inte. Men jag önskar att våra trogna lyssnare var här. Alltså jag önskar att de var här och att de satt också och skakade på huvudena. Och också tyckte att det här var helt koko. För att när saker och ting eskalerar på det sättet. Alltså det här kommer vi har glömt bort när vi går härifrån. Alltså det här är ju liksom ingenting. Men ändå, när det håller på så här.
Ja.
Det har funnits stunder. Nej, men det har funnits stunder då jag har börjat tänka så här. Men är det vi som är galna? Har jag en skev verklighetsuppfattning? Och faktiskt inte förstår att jag är en mobbare. Men grejen är att när jag då går tillbaka och lyssnar på liksom nämnda partier och sådär i poddarna och också tänker tillbaka på hur det var när vi satt och pratade med Lena till exempel, då känner jag ju igen mig i mig själv liksom, och dig. Och sen tänker jag, nej, det är faktiskt de som har tokat till det. Det är faktiskt alla andra som har tokat till det i det här fallet. För man kan inte med bästa vilja i världen. Nej, men gå tillbaka själva då och lyssna. Man kan faktiskt inte påstå att det är en mobbning som pågår i medierna.
Fast vet du vad?
Eller?
Vet du vad jag tänker?
Nej.
Apropå att det faktiskt, vår podd nu är över 6 år gammal.
Ja.
Och apropå hur vi började alltihopa. Nämligen med begreppet kulturtant.
Mm.
Och att vi ofta pratade om det här, hur provocerande det var. När kvinnor som hade passerat en viss ålder tog plats. Skrattade högt.
Hade en sexualitet, var det då?
Hade en sexualitet.
Alla såna där grejer.
Tog för sig, tyckte saker.
Inte brydde sig så jävla mycket om auktoriteter och bekräftelse och hela den där grejen. Det är ju ett problem med att vara en så kallad kulturtant då. Att man förväntas på något sätt vifta på svansen hela tiden, känns det som. Och gå omkring och sprida en väldigt trevlig stämning.
Just det.
Samtidigt som jag märkte, på den tiden jag höll på och jobbade väldigt mycket med just Oskar Levertins vänner med den här boken som handlar om kulturtant, då träffade jag ju väldigt, väldigt många som definierade sig på detta sätt. Och det fanns ju så mycket vrede och så mycket frustration och så mycket trötthet på olika saker i de här kvinnorna.
Mm.
Och de enstaka männen och sådär. Det var så många som var så utleda på att sprida trevlig stämning.
Mm.
Så jävla utleda på att ta ansvar för alla människors känslor i alla omöjliga sammanhang. Hela tiden. Alltså det finns ju ofta ett skäl till att man söker sig till kulturen, därför att kulturen är en sån katalysator för olika saker. Och inte minst för förbjudna aspekter av livet och det egna inre livet.
Mm.
Så som att till exempel raljera, skratta, gå för långt, bli arg, skita i saker som man borde bry sig om. Och framförallt inte ta ansvar för varenda minimal enskildhet i varje omgivande människas sköra psyke hela tiden. För man har ett eget psyke också.
Mm.
Och till slut börjar det suga på ramarna. Mm. Mer och mer. Till slut är man gnag till benet. Vet du vad vi ska bli, Gode? Vi ska bli vardagshjältar.
Mm.
Alltså det är det vi ska bli.
Ja.
Vår podd ska helt byta. Alltså nu, vet ni, lyssna, vet du vad podd går ut med? På Gunilla och jag åker land och rik runt. Naturligtvis med tåget. DN, Björn, ni måste sponsra det här. Vi vill åka med ert DN-tåg. Runt, Sverige runt. Och helt enkelt bara irra runt och leta reda på situationer där det behövs ett handtag. Vi är era vardagshjältar. Om vi ser någon som går och bär ett piano eller något, då rycker vi in, något djur har fastnat någonstans. Kommer vi, och om man känner igen oss, och det tar vi förstås inte för givet att man gör, den skulle känna igen oss. Men skulle det råka bli så av en ren slump, då ska man säga killevippen. Precis som Nils Karlsson Pyssling. Man säger killevippen. Inte säg killevippen, bara killevippen. Nej, inte bara. Säg killevippen. Och då när man har sagt det, då vinner man en överraskning.
Ja.
Och så får man också ställa upp på en selfie med oss, och så får man mysa med oss i vår.
Då kan vi bli den där platsen där Sigge Eklund kan få kasta sitt ankare.
Jo, på den heter Sigge Eklunds ankare.
Den nya varma vänstern.
Och Sigge, vet du, vi kan tänka oss, alltså vi tar absolut inget i livet, men vi undrar om du skulle kunna signera antingen några exemplar av din nya bok Livets små njutningar, eller om du kunde signera en bild på dig själv, eller kanske bara skicka en hälsning till den som
Martina,
säger
Martina, om jag får vara lite allvarlig en stund, så tror jag det är, och detta adresserar även Sigge Klund i det här avsnittet, att det är där skon klämmer. Det är exakt i och med den boken som skon riktigt klämmer. Därför att mottagandet av den har inte varit nådigt.
Nej.
Nej. Och de som har recenserat den här boken, och vare sig vi vill det eller inte, så har vi blivit liksom, vi är dem.
Fast vi är ju inte obs, vi har inte pratat om den boken.
Det har vi, men ingen, det spelar ingen roll i den här känslovärlden.
Nej, nej.
Den som Lena Andersson är främmande för, men den som vi känner till. Och där någonstans kom det, den här förnimmelsen av en kall. Du vet, när man badar ibland så kan det komma som en kallström.
Ja.
Så här, va? Och då så...
Då drogs vi med i den. För i den här världen av små
njutningar så... Hur ska han få utlopp för det här?
Folk är liksom... Han har kommit och hållit fram det finaste.
Ja. Så folk bara rackat ner. Och hans synnerligen goda vän Åsa Lindeborg har också hållit fram eller presenterat sitt
sin liv. Dagbok.
Ja. Ja. Och så dumma vi som sitter där och skrattar åt den. Vad man vill inte göra. För att hon äter råbiff. Det är inte att skratta.
Fel nu. Tyckte du?
Nej, usch, nej.
Vi är tillbaka
när
vi började. Nej. Sigge, jag kommer aldrig att säga ett enda ord.
Ja.
Och
Lena, om du har hört någonting i det här avsnittet som gör att du vill komma tillbaka
så
till
välkommen.
Vår
podd. Ja. Gud, alla får komma. Alla. Ja, jag vet. I vår nya podd, Sigges ankare, där...
Nej, Sigges ankarplats.
Ja, förlåt, Sigge. Vi ska ha en liten avsnitt, en liten bit av den podden som heter Sigges nyhetsankare, där vi gör ett svep över Sverige, där vi har trevliga nyheter. Typ att en tvättbjörn har fått ungar. Ja. Sånt där. Ja. Hjälp oss att döpa tvättbjörnens ungar. Och vet ni sak? Men i Sigges ankarplats... vet ni sak? Vad var det nu då?
Jo, att alla får komma.
Jo. Sigges ankarplats. Undertitel, alla får vara med. Och det här kommer ju bli... Det kommer kräva otroligt mycket administration för mig och Gunilla. Om det är väldigt många som räcker upp handen och anmäler sig till att vara med. Så är det så att det blir en dag där vi är många. Där vi är fler än 10. Mm. Och nu måste vi också hålla avståndet. Mm. Då får man munskydd med vår logga. Men man får också... ha sådana här gula västar på sig. Så att man syns ordentligt när vi gör utflykter. Så att ingen kommer bort. Massek, vi ska försöka uppnå att det blir gratis. Men än så länge är det till självkostnadspris. Man kan välja päron, banan eller vindruvor. Och sen så kan man välja hallon, jordgubb, apelsin...
Sluta nu, nej. Nu måste vi avsluta.
Nu slutar vi.
Nu var det
tack
verkligen
sluta.
Puss. Hejdå. Nej, men stopp.
Nej.
Stopp.
Vad? Just när ni drog en djup suck.
Vad tyckte... Ja, snart så är det slut. Men vi måste ju bara berätta hur maten var här på Pita i parken.
Pommes fritesen var krispiga.
Mm.
Det var en välsmakande dressing.
Mm.
Ja, men det var inte så dumt.
Nej. Jättegott tycker jag.
Ja,
det jag var riktigt gott.
Men så att
det var en slags vegansk kebab som på Green Queen var den inte lika god som den här gången.
Nej.
På Green Queen när vi faktiskt satt och pratade om Åsa Lindeborgs bok.
Så var maten ganska äcklig.
Ja, det var den ju faktiskt. Mm. Men den här gången så var det ju, nej men jag kan rekommendera det här, det blir en 3,5.
Mm. Det blir 3 getingar från mig.
Mm.
Och med det så ska vi... från lunch med Montelius be att få frambära ett varmt tack för att ni lyssnade.
Mm.
Och på återhörande, och jag önskar er alla riktigt, riktigt trevliga och mysiga veckor fram till dess. Så kram.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.